Nu ska jag läsa för er ifrån Apostlagärningarna kapitel 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus efter att ha rest genom inlandet. Då träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade: nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågar: vilket dop blev ni då döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herrens Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem, och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var de omkring ett dussin män. Sen gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under 3 månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro, utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannos hörsal. Detta pågick under 2 års tid, så att alla som bodde i provinsen Asien, både judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud, och man lade dem på det sjuka, och sjukdomarna lämnade dem, och de onda andarna for ut. Några kringvandrande judiska andutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvärar er vid en Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till viss Skevas, en judisk överste präst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag. Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastades över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset nakna och blodiga. Tala om dramagudstjänst. Detta blev känt för alla i Efesus, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Amen. Det lägger jag samman Bibeln. Vad handlar denna text om? Väckelse. Inte bara lite kittlande härliga känslor på något bönemöte, utan ett genombrott för Guds närvaro i en världsmetropol, en av de större städerna i antiken, med mycket internationellt klimat, inflöde av människor från alla håll i den då kända världen, ganska likt vårt samhälle, och ett inflöde av en massa olika religioner. Och det som kännetecknar Efesus är bland annat det jag ser i Norden idag med stor skräck: religionsblandning. Det är förvirring och man blandar ihop det ena med det andra. Det är en märklig situation i Efesus. Där bryter Guds rike igenom. Och det är ett totalt genombrott. Guds ande faller i Efesus. Ja, vad var det som hände? Jo, det fanns alltså en liten pionjärförsamling där. 12-15 stycken. Inte så mycket i en världsstad. En liten grupp människor, nyfrälsta. Men de hade fått gedigen undervisning av en man som hette Apollos. Brinnande hade han förkunnat Kristus, hörde han. Ändå ser man redan i första versen här att det finns ju katastrofala brister både när det gäller kunskap och andlig upplevelse. De resonerar som små barn egentligen. Och man kan tycka att det här var inte mycket att komma med. Men vi som har facit i hand kan konstatera den där lilla gruppen med all brist och svaghet, det räckte för Gud för att skaka en hel världsmetropol. Är det inte ganska hoppfullt ändå? Dit kommer en originell predikant som heter Paulus. Och ni vet, om man ska hälsa en ny predikant välkommen, då brukar det vara väldigt artiga fraser och så där, vilken fin kyrka ni har och så vidare. Här kommer han, och på första mötet, det första han gör då han kliver fram, och nu fanns någon talarstol. Jag kan se hur blicken brinner. Och han tittar på den här lilla gruppen, 12 stycken som sitter framför honom. Och börjar den första predikan med en rak utmaning som man kan känna hur det skakar till under fötterna på dem. Kliver upp och tittar och säger: tog ni emot helig ande då ni kom till tro? Det är rak förkunnelse i Efesus. Och där sitter de och tittar på varandra lite förläget och rodnar. Och någon stammar: vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Och man kan ju tycka, oj vad ovislig han var. Kan man inte tänka så? Så där kan man ju inte bära sig åt. Men vi som har facit i hand kan konstatera att hans profetiska järvhet, det var det där som Gud hade gett honom som en nyckel för att bryta igenom på plats efter plats. Den profetiska järvheten och skärpan, det var det som var nyckeln. Det behövdes bara ett möte då han talar ut det här. Man kan ju tycka att de skulle ha satt klackarna i marken och sagt: så här har vi aldrig gjort förut och sådär. Eller så säger man till Norge, va? Men bara han ut, den här utmaningen går ut där, så är det precis som att alla känner samtidigt: den mannen representerar något som vi måste ta tag i. Det är liksom radikaliteten. Det här förlöser längtan också. Det här ska vi ha. Och innan första mötet är slut så vill alla förbön. Och med den gåva som Gud har gett Paulus, så lägger han sina händer på en efter en och förmedlar andens gåva. Och dessa nyomvända människor börjar tala i tungomål och profetera. Och jag står vid dörrposten och hör då lovprisningen i anden börjar brusa där i den här lilla pings, lilla pionjärförsamlingen. Och jag tänker, om det bara inte kommer in någonting som stör det här skeendet, så är det bara en tidsfråga innan stan är i gungning. Nyckeln är satt i låset. Det blir väldigt tydligt i sådana här texter att andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen. Var annars? Så ibland är vi alldeles för upptagna med att tala om hur det är i samhället och staden. Hur är det här? Det andliga genombrottet, det kommer i församlingen. Och det blir väldigt tydligt också av en sån här text att väckelse handlar om den heliga ande. Genombrott för andens närvaro. Anden faller i den lilla församlingen. Och hela stan och alla städer runt omkring, hela provinsen på ett par år, blir genomsyrat, indränkt av evangeliet. Det är ofattbara saker. Var det en äkta väckelse? Orkar ni några frågor som jag ställer? Orkar ni? Var det en äkta väckelse? Eller var det bara lite uppvispade känslor? Var det verkligen en andutgjutelse? Ska vi pröva det genom att sätta några rubriker på det som hände? Vad var det som hände? Det var ju inte bara att de talade i tungor. Vi ser en fantastisk frukt av det här. Frukt nummer ett. En hejdlös kärlek till Bibeln. Då kände jag igen ett väckelseskeende. En hejdlös kärlek till Bibeln. Anden öppnar ordet och föder en hunger de aldrig har känt förut. Det är inte många dagar efter andutgjutelsen, innan Nya testamentets första församlingsbibelskola startar. Och Paulus får låna antagligen gratis en skolsal, ungefär mellan 11 på förmiddagen, 4 på eftermiddagen. Då var solen så het så ingen annan ville ha den. Kanske 40-50 grader då solen gassade. Då samlas de. Varje dag. 4-5 timmar bibelstudier. Där Paulus gräver i skrifterna. Ingen kan säga att det bara var lite fladder på ytan. Upptrissade känslor. Här är det istället Guds ande som föder en hunger de inte trodde var möjlig att känna. Och Guds ande som öppnar skrifterna. Åh! Är det någon som längtar efter en verklig bibelväckelse? Vi pratar så mycket in i församlingen att de har slutat tro på Bibeln ute i världen. Vi har ju börjat sluta tro vi också. Väckelsen börjar i församlingen. En andutgjutelse som ger oss tillbaka kärleken till ordet. Jag kom till Efesus en dag. Jag tror det var en torsdag. Framåt klockan 3 på eftermiddagen. Det är jättevarmt. Paulus svetten rinner. Och han har predikat i 3 timmar. Och han tar och torkar svetten och så säger han, pojkar, kan vi inte dra, vi tar en paus, vi fortsätter imorgon. Och då ropar allihopa som små hungriga fågelungar, nej, nej, vi tar Hakaria, Zakaria och Haggai också. Kan ni känna? Lite till, mera! Stod inte i kyrktorget och gnällde och sa, det blev lite väl lång möte idag. Och vad underbart att få komma in i en sån församlingsgemenskap som på något sätt har drabbats av ett sånt där genombrott av Guds ande till kärlek för skrifterna. Vill ni vara med och be om det ikväll? Det är svaret på sekularisering och villfarelse i Norge. Det är en sån andutgjutelse i församlingen. Några saker till. Kännetecken nummer 2. På en verklig andutgjutelse. Radikala omvändelser. Där synd blir synd. Och nåd blir nåd. Eller med andra ord. En underbar doft. Av helighet. Anden och ordet. Börjar verka på djupet i människorna. Och föder en renhetslängtan. Och det blir mer och mer känsligt. Ingenting i mitt liv och vår gemenskap får störa och hindra detta. Och det kommer bland annat till uttryck då man bär fram all den där litteraturen. Ja, det var så kult litteratur som vittnar om vad de har varit bundna i. Och man bara känner på de här bibelstudierna. Det där bagaget vill vi inte ha. Och vi kan tycka olika om den här bokbålen. Men i Efesus var det ett vittnesbörd inför hela stan. Det finns en grupp människor som vill leva ett annorlunda liv. Det är ni. Det är väckelse. Radikala omvändelser. En doft av helighet. Jag brukar berätta vad pappa berättade för mig. Om då Guds ande utgöts över missionskyrkan när jag var liten. Och det var bönenätter. Och Guds andes kraft förvandlade människor. Den vintern så var det möten varje kväll. Och han såg själv hur kända män i stan, politiker och alla möjliga, som aldrig har bevistat en gudstjänst, som ofta svor och var fräcka i munnen och så här, hur de kommer på kvällen i skydda mörkret och står, tar av sig hatten och står med böjt huvud ute på gatan. Han ser till och med då en mycket känd akademiker i stan stilla tittar så ingen ser, så böjer han knä och lutar pannan ner mot trappan innan han vågar gå in. Då är det väckelse. En doft av helighet. Är det någon som längtar efter det? Inte lagiskhet, det längtar vi inte efter. Och förkunnelse som dömer människor som har det jobbigt, det längtar vi inte efter. Men vi längtar efter Guds närvaro som föder den där törsten och doften av helighet. Kännetecken nummer 3. Genombrott för det övernaturliga. Under och tecken av inte vanligt slag. Inte det ett intressant uttryck? Apostlagärningarna har ju tidigare berättat om ganska mäktiga under och tecken. Men då Lukas läkaren kommer på reportageresa till Efesus, då är det precis som han tar ett djupt andetag och han känner, här är det något extraordinärt på det området. Det är en alldeles särskild smörjelse till under och tecken i den här väckelsen. Och då tänker jag, det var ju Guds specialdesignade svar på all religionsblandning och okkultism och djävulskap som präglade Efesus. Guds svar under och tecken av inte vanligt slag. Jag tror att vi behöver uppleva ett djupgående helande i kristenheten för att få återerövra längtan efter det övernaturliga. För emellanåt på senare år så har det funnits övertoner och ovislighet på de här områdena. Och om man har ropat och stampat i golvet och lovat utan att ha täckning i andlig utrustning. Så där har jag upplevt det. Och jag känner i många församlingar och i många kristnas liv så har det nästan blivit något förbränt och skadat. Vi behöver be om ett helande så att vi en gång till vågar sträcka oss ut och be om de här kraftgåvorna i den heliga ande. Och förstår vi vår tid och vi ska tala om strategisk evangelisation. Jag är fullkomligt övertygad om att det är under och tecken som behövs. Jag har sett det några gånger på en del platser vad som händer då människor ur New Age nätverk, nyckelpersoner, blir frälsta. Och efter ett par dagar har ryktet gått som en löpeld in i nätverk och kyrkan är fylld av människor som aldrig har varit förut. Jag är övertygad om att skulle människor bli konkret hela det här, starka hela lunden, så finns det nätverk upp här också i bergstrakten och överallt med den här typen av nyandliga människor. Jag tror det skulle kunna bli en rörelse jättesnabbt. Vi ska söka det här igen. Andutgjutelse, det är genombrott för under och tecken. Två saker till. För det fjärde, kännetecken på en verklig andutgjutelse. Varje lärjunge vittnar om Jesus. Gör ni det? Vi är en pingstförsamling, säger en del. I en pingstförsamling, om vi är döpta i helig ande, då har vi fått kraft att bli vittnen. Eller är det inte så? Har jag fattat fel? Hur kunde hela stan och hela provinsen höra evangeliet på två år genom att 12 män blir andedöpta? Kan någon förklara det för mig? Ja, de hade säkert en väldigt effektiv närradio. De skickar väl ut sms, förstår jag. Nej, det gjorde de inte. De hade inte ens en högtalare på taket på bilen. Fanns ingenting. Hur gick det till? Det finns ju bara ett svar. Man till man metoden. Jag ser de där lärjungarna då de går ifrån bibelstudierna och Guds ord verkar i deras liv, och de hinner inte ut till stugknuten för de känner, jag går sönder, jag sprängs om jag inte får det hela vidare det jag har fått ifrån Herren. Det är andutgjutelse. Och det sista jag vill säga, kännetecken på en verklig andutgjutelse, det blåser till strid, konfrontation med mörkrets makter. Vågar ni det? Vill ni det? En känd författare skriver, börjar en bok så här: förföljelsen kommer då det finns något att förfölja. Det är ganska logiskt. Där Guds kraft är i verksamhet, där blir det alltid konfrontationer. Hörrni, det var inte många dagar efter andutgjutelsen förrän predikanten själv blev hotad till livet. Och sen händer en massa saker som bara vittnar om att då vattnet kommer i rörelse, då är det mycket konstigt som kommer upp till ytan också. Det börjar hända saker och då vill det till att det finns andligt moget ledarskap. Bara ett exempel som det berättas om här. Det kanske var en söndag och folk strömmar till gudstjänst. Paulus ska predika. Det är ju väckelse. Då kommer ett helt ungdomsteam. De är bröder. Deras farsa är en känd präst. De har jättefina rekommendationer. Och de kommer dit. Och jag skulle tänka mig att en del bedjare där, de får tårar i ögonen och säger: tänk att Gud skickar in hjälp nu här i arbetet. Och så vidare. Och den som var lite mer känslig upplevde en gnagande oro. Det är något som inte stämmer. Det är en fruktansvärd berättelse jag läste. Mm. Till det här mötet har en man kommit som har varit ett hjälplöst offer under sataniska makter. Du kanske inte är van att man talar om sånt, men du ser väl i vår värld att djävulen, ondskan, är en verklighet. Här möter vi en man där kanske i åratal han har kämpat en ojämn förtvivlad kamp. Och så får även han höra. Får höra om de där mötena där människor blir befriade. Och så kommer han med sina sår och sin längtan för att få hjälp. Och istället så blir han en lekboll i de här självutnämnda evangelisternas händer. Där kommer de in på arenan. Och då de ser den här trasiga lilla människan, så är det inte empati de känner, utan de upplever: här har vi en chans att riktigt visa vilka andliga män vi är. Och de går igång där och ropar och skriker och beder och ska kasta ut demoner. Och plötsligt blir det konfrontation. Det är ju oerhört. Hela församlingen måste ju höra det. Då den demoniska makten talar högt där: Jesus känner jag. Och jag känner till Paulus. Men vilka ni? Och de som skulle göra succé i församlingen, de får springa ut nakna och sargade. Men det står att Jesu namn blev ärat. Så var det. Jag bara känner, jag vill säga det, i det klimat som är idag, med all andlighet och all förvirring, och också det tveksamma läge som är i långa stycken i kristenheten. Ska vi kunna hantera en sån här andutgjutelse? Är det möjligt att herbergera ett sånt skeende? Ska klart för dig att det blir skarpt läge och det blir konfrontationer. Ljus och mörker kan inte dela rummet. Det går inte. Men vad innebär det, konfrontationerna? Jo, det är så att Guds andes närvaro gör att de mörka makterna tvingas fram ur sina hålor. Och konfrontationen innebär befrielse för människor.